Ja, jag har precis...
Vem fan ringer?
Nej, men om någon känner att jag har känt någon för att värdig att göra deepfake på dem, så skulle jag nog mest bli smickrad, tror jag.
Alltså, jag, liksom, det kommer ljudklipp på ljudklipp här som jag kan köra,
ja,
innan.
Men så, nu delar jag med mig. Så känner jag ändå.
Till våra medlemmar i gruppen.
Till er, nytillkomna lyssnare.
Vi vet.
Men om man är
den som kommer att bli.
Men jag tycker att om man ska bli en riktig entreprenör, deepfakes på sig själv på OnlyFans.
Vi vet att i kommentarer till gruppen kommer det bara bli på Daniel Svedin.
Ja, ja, sant.
Noll oro.
Mm. Det är mycket omtyckt det.
Hej och välkomna till Kommentariatet, Sveriges enda podcast som inte är en podcast utan ett initiativ för att ta tillvara på svenska intressen. Vi som hoppas på och arbetar för en bättre deal för Sverige. Det är jag, Karina Kovicha, ledarskribent på tidningen Arbetet. Politisk redaktör Daniel Svedin, också på tidningen Arbetet. Hej.
Ja, hej, hej.
Johannes Klenell, kulturredaktör på tidningen Arbetet.
Hej, hej, hej.
Vår frilansande pseudokollega, vänsterqueen extraordinär, Lotta Ilona Höyrynen.
Får jag något fint ljudklipp efter det här sen?
Nej, det fick du förra gången.
Redo för lite ska-forskning!
Ja, men ja. Jag kan ta en igen. Jag tar.
Ja, det är din jingel.
Och vi har toppat laget idag. Vi har med oss ingen mindre än en Stockholms exportvara. Främst verksam i Blekinges arbetarrörelse. Men idag vår alldeles egna Gen Z Youth Advisory Board, Alva Moget Palm. Hjärtligt välkommen.
Tack.
Hur är läget med dig?
Det är ju så bra så är det. Jag höll på att säga att det är sol, det är inte sol.
Blir du väl omhändertagen av redaktör Svedin?
Ja, det blir jag.
Får du utlopp för dina känslor, tankar, idéer?
Ja, alla känslor, tankar, idéer.
Gud vad härligt. Gud vad härligt.
Det är fruktansvärt.
Är det skönt? Ni andra då, hur mås det?
Jo, vars.
Sommartid.
Jag har ju pysslat lite mer med AI. Jag vet inte, det är inte många som vet, men jag är ju inte, jag är inte en early adopter, skulle jag säga. Eller lite early adopter, jag håller ändå på en hel del med det. Jag pysslar en del.
En enkel kille.
En simpel grabb. Men jag gör bara en sak med AI, och det är olika bilder och motiv och händelser där jag och Daniel Svedin är i olika konflikter med varandra. Det kräver skicklighet och har riktigt bra promptar när det kommer till det här. Men häromdagen så lyckades jag till och med få AI att skapa en låt om mig och Svedin, förstår ni. Vill ni höra lite?
Gärna.
I tidningens korridor där två världar möts. Kulturredaktören med åsikter så stora och stolta.
Har det rimmat korridoren med redaktören? Dess kraft
och dess skönhet, med en vision av framtid där mångfalden möter sanningen.
Det var jag då, nu kommer det till.
Men där finns också politikens röst, en redaktör som ser på världen med en annan glöd. Man brinner för socialdemokrati, dess historia och råd. Se Sveriges framtid genom politiska glasögon. Kultur mot politik i en strid om ideologi. Arbetets hjärta slits i en konflikt av teori. Socialdemokratin mot horisontens ljus i tidningens kamp, där åsikterna kolliderar och brusar.
Vet ni vad jag ser framför mig?
Nej.
Er gemensamma begravning där den här låten spelas.
Jag såg den här Greatest Night in Pop-dokumentären om inspelningen av We Are the World. Mm. Tänkte att det här vore något med, om vi kan få liksom svensk artistelit och spela in den här kvällen efter Grammyskalan.
Svensk ledarskrivelit.
Tyvärr.
Göran Greider,
som en
Anders
egen
Lindberg.
Arbetarrörelsens kör, men det blir Aftonbladets ledarskrivelit.
Ja, men jag tänkte att det var lite så här, när man är på SKS ibland så sjunger de här Alla tillsammans.
Alla tillsammans, tillsammans med människans rätt. Vad vi gör är vad vi ska och bör, och ingen kan
fruktansvärd låt. Jag tycker faktiskt att det är hemskt.
Ja, nej, jag gillar inte den heller.
Jag gillar den.
Jag tycker den är väl... Ja. Den är folk.
Jag tycker att den här har...
Vi bygger landet är den bäst sortens kvalitet. Faktiskt, tycker jag.
Ja, men det tycker jag också. Och den tar sig bara mer och mer ju längre den går.
Det här är bara ett väldigt komplicerat sätt att berätta för alla som lyssnar som går Aftonbladets ledarskriv i år att alumniträffen kommer helt att ägnas åt inspelning av...
Känns som att du har varit lite stressad på sistone.
Ja, men nu mår jag bra igen.
Nu mår du bra igen.
Ja, jag var deppig förra avsnittet. Glad idag.
Mm. Skönt för alla.
Manodepressivt.
Hallå, jag har hört rykten om att kommentariatet kommer få ett Instagram-konto.
Det är väl ditt gamla konto?
Ja. Alltså,
det som heter Nya Mitten tidigare.
Ja, när det Instagram-kontot är live and rolling kanske man kan få se lite av den här AI-konsten av dig och Svedin där.
Det kommer man absolut att få se. Nu, nog om oss. Luffa släppte en ny vallåt också.
Drömmarnas Europa heter den.
Det här är ju en AI. Kommer ni ihåg när Romina Pourmokhtari var med i våran podd och vi frågade vad som skiljer folkpartistisk musik från moderat musik? Eller vad som kännetecknade moderat musik var det framförallt? Och hennes svar var autotune.
Man ska få chatta och röka weed!
Nu är det någon som blev folkpartist här, det har jag.
Den breda alliansen mellan arbetarklassen.
Men det är inte så mycket umf och dans liksom. Det känns som att introt var ett löfte inför någonting som aldrig kommer.
Ja, jag kommer kryssa Simona som det.
Mm. Imorgon.
Simona Mohansson.
Simona.
Ja, hon kandiderar, ja.
Kandiderar Lufs kandidat.
Jag visste, Anna-Maria Corazza-Bildt är väl på Liberalernas lista nu. Hon har ju fortfarande den absolut bästa vallåten till Europaparlamentet som någonsin har gjorts. Anna-Maria, vi kryssar Anna-Maria.
Men nu har vi ändå Gen Z Advisory Board här. Jag vill höra ett utlåtande från en expert.
Alltså jag har ju väldigt hög standard på vallåtar. För att jag hittade en pärla för förra valet. Som är en kommunalpolitiker för Moderaterna i typ Gävleborg. Som har skrivit en egen rap. Så det här har ju ingenting mot
det. Det är någon sorts alliansen rap. Det var en jävla moderat stämning.
Ja.
Det här var fina grejer för oss satiriker så här, typ, vad kan det vara? 2016?
Nej, men den här är ny, tror jag.
Sosse, Sverige är i kris. Inget skatteparadis. Magdalena Stergel blir omhändertagen av polis. Vi ger MP-sparken. Jämnar vindkraften med marken. Planterar ett varje vi i höga lidsparken.
Vi är höger, du och jag. Helt fantastiskt.
Oj, det har kommit en ny också från Gävleborg.
Kolla det jag säger. Youth Advisory Boards. Äntligen någon har örat
på marken. Kommer Johannes Klinell få nya referenser som inte är 10 år gamla?
Det var en sund tradition. Alltså, Niklas Wykman har ju också gjort en rap, det kanske du känner till. Upp med tändarna. Det är en klassiker. Men det verkar ju vara stort just i Gävle med att rappa.
Det är val i höst, gör din röst hörd. Det är vår demokrati, annars är det kört. Ett alternativ är fyra partier som bottnar i olika ideologier. Moderaterna, ett arbetarparti, inte bara jobb och ekonomi. Centern har gått från bonde till gay, från Torbjörn Fälldin till Federley.
Kommer ni ihåg den här?
Ja, älskar.
Men den här nya rappen, den
gangsterrappen.
Oh, jäkla moderat gangsterrap.
Ja.
Alltså, det finns fantastiska linjer. Det är en som är typ, är du vänster får du lätt en könssjukdom. Helt fantastisk.
Där hör ni Luff. Titta höger upp.
Ja, ansiktet utåt för gonorré i Sverige är ju en facklig ombudsman. Så att det är ju tyvärr så att det kanske ligger någon sanning.
Korrekt.
Och det var du som var orolig för din löneutveckling.
Jag ber om ursäkt.
Hela Sverige upp med tändarna.
Villa för roften i Nacka. För 15 miljarder ska vi tacka. Vi vill slita för vår. Ska vi inte lacka. Välkommen till betongen. Sluta och snacka. Ni som lyssnar, tror du Sverige blir bättre av hat? Varför kallar du Ali för lat?
Och med mig är det också bra. Tack som frågar.
Skrek hon från kaffebrå.
Verkligen. Jag vaknade till ett klipp i min inkorg idag där Jan Emanuel fick stå till svars för en formulering från en text som lilla jag skrivit.
Jag tänker att när man säger saker som riktar sig mera mot personen än mot politiken. Ett, så är det en tråkig utveckling av journalistiken. Att där man liksom, de behöver ju sina klick till sina kolumner. Och ju taskigare de är och ju smutsigare saker de skriver, ju mer uppmärksamhet får de. Och då får de förlängt i sin lilla kolumn.
Så det ligger inget i kritiken?
Alltså om jag är ett skadeskjutet djur, ja, jag vet inte om den kritiken känns, liksom, känns den relevant. Känns det mer som ett personpåhopp? Kanske säger mer om skribenten än vem de försöker rikta sig mot.
Men, nog om mig. Vad har hänt egentligen i veckan? För det har varit jäkligt mycket Sara Skyttedal och Jan Emanuel. En liten recap.
Jag har tagit ut en lista här så jag kan dra någon typ av kronologi.
Det är så här han har blivit lyssnarnas favorit.
Ja, han förbereder.
Han sitter och, doserar. Läser innantill. Det gillar pöbel. Jo, men det har ju bassats länge om att vad ska Sara Skyttedal ta vägen egentligen efter att hon är färdig i den här mandatperioden. Ska hon starta ett eget parti? Ja, avslöjade Expressen. Det var registrerat, en partibeteckning. Mm. Som heter Folklistan.
Folkilskan,
Folkinitiativet, eller på att säga, men det är något annat. Folklistan. Och i måndag den 8 april, då presenterades det. Inte genom DN Debatt, inte i något TV4 Nyhetsmorgon, utan i en direktsändning på YouTube som leddes av den svenska, ja, vad brukar du säga, grevelivet. Mm. Henrik Jönsson. Med en övertydlig symbolik, där, nu citerar jag från Emanuel Karlsten.
Med en övertydlig symbolik sitter etablerade journalister på bänkraden och får se hur Jönsson får skopet att presentera att Folklistan egentligen är den tidigare docusopa-deltagaren och riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson projekt. Och att det är han som toppar med sitt namn före Sara Skyttedal. En knapp timme senare får dessa journalister jaga efter den nya världens makthavare med frågor som inte får svar. Men gott om tillfällen att fota hur den nya digitala världens politiker susar iväg i väntande helikopter.
En perfekt regisserad scen över hur den gamla världen blivit frånåkt av den nya.
Vet du vad jag känner när jag hör det där?
Nej.
Jag känner väldigt lite om Jan Emanuel och Sara Skyttedal. Jag känner bara, helvete vad Emanuel Karlsten har byggt sin karriär på sådana här platta analyser av internet där han berättar för andra hur det ligger till. Det här stämmer nödvändigtvis inte. Ingenting just nu pekar på att någon kommer rösta på Jan Emanuel och Sara Skyttedal och deras fullständigt tomma parti. Jag hoppas folk gör det. Många. Jag vill att ni gör det och river den här förbannade borgerligheten. Men jag tror inte ni kommer göra det. För att jag tror faktiskt att, alltså, jag har alltid upplevt, och rätta mig om jag har fel nu, framförallt vår SSU-generation här. Jag har alltid upplevt att till exempel SSU har haft en förmåga att överskatta hur mycket folk bryr sig om Jan Emanuel egentligen. Alltså, jag följer Jan Emanuel. Jag skiter fullständigt i vad han tycker om politik. Jag följer honom för att han är en rolig knäppfarbror som gör konstiga saker och har jättemycket pengar. Och som påminner om typ Klimpens farsa i Berg.
De säger att det regnar och snöar hemma. Det är supertråkigt ju. Ja. Så kommer det. Tjena.
Det är liksom, alltså, så här, det är anledningen till att man följer Jan Emanuel. Det är ju inte för att man vill veta vad han tycker ska ändras i landet. Och alltså, så här, det finns säkert 10 killar där ute som tycker att det vore intressant att veta vad en gammal tjackegubbe tycker om de här sakerna. För att han har skitmycket pengar. Men jag tror faktiskt inte det. Och jag tror inte att det är så här, alltså jag tror också att de har slagit sig ihop. För att Sara Skyttedal är ju, som Daniel sa i förra avsnittet på den, sjukt impopulär. Mm. Hon behöver honom, han behöver henne. Men jag tror ingen av dem egentligen är någon som någon vill rösta på.
Men det här bygger väl deras kändiskap, liksom, säger man.
Ja, ja, de kommer bygga en jätterolig YouTube-kanal ihop. Exakt. Men de kommer ju inte komma in i Europa.
Nej, nej, precis. Men det tror jag, men det vill väl de, det tror väl de inte själva heller. Nej, men däremot så finns det föreläsningsturnéer, content och annonspengar i detta.
Men vi måste ändå vända oss till, när vi ändå har vår Youth Advisory Board. Mm. Överskattar vi Jan Emanuel bland unga, eller finns det någonting i det här?
Alltså jag känner ju inga unga som bryr sig om honom, måste jag ju säga. Det är väldigt sällan när jag och mina kompisar pratar om Jan Emanuel.
Tidningen Frihetsredaktion. Ja,
de bryr sig.
De stod ju, jag ska bara notera.
Ni är inte kompisar.
Ja, de var där.
Frihet var där. Från presskonferensen så kan man se att en man i så prasslig frihetsjacka står vid helikoptern när den lyfter och man får så här känslan. Åk inte! Du är ju vårt hopp! Socialdemokratin behöver dig! Och så flyger de iväg till Frihamnen eller vart de tog
vägen. Han skulle lämna S nu, va?
Ja, han har gått ur. Tobias Baudin har krävt det.
Nej, men jag tror ändå att alltså, det ligger väldigt i tiden. Alltså, att, så här, min bild är att alltså, unga är väldigt trötta på partipolitiken. Man tror inte på... Alltså, redan när jag gick i gymnasiet så var det så att alla brydde sig om politik, men ingen brydde sig om partierna. Det var liksom inte det man tänkte vara liksom sättet att förändra. Så jag tror den punkten tror jag definitivt de kan få unga som röstar bara för att de är trötta på partierna.
Just det, så hela den här grejen med att de är öppna med att de står på olika ideologiska grund och att de aspirerar på att gå med i olika grupper, det tror inte du liksom kommer störa nödvändigtvis.
Sen tror jag också, alltså jag kommer ihåg när SD först var liksom nya och vi hade skolvalet i skolan, så unga jag, så var det många som röstade på SD bara för att det var kul. Även om de var liksom SDs, alltså verkligen motståndare, så var det så här, kul grej. Och det har man ju kommit bort från nu med SD, men jag tror definitivt det kommer vara folk som alltså, är typ i min ålder som röstar på alltså, folk liksom bara för att så här, och det är kul.
Undrar hur länge den här typen av så här, alltså, för det känns lätt att säga så att om en så här, trollröstning, jag kan se det i samtiden, men har det funnits tidigare? Liksom?
Ja, alltså det finns ju Kalle Anka-partiet, ja, Galago-partiet, de glada. Alltså det
vad heter Linda Rosings parti?
Unika partiet.
Ja, men grejen är så här. Det är en viktig sak ni måste komma ihåg. Att överhuvudtaget pallra sig till vallokalen är att visa att man bryr sig. Det är där det faller. Hade du kunnat rösta på internet i en poll, då tror jag absolut att folk skulle trollrösta i mycket större utsträckning.
Amelia Stapelfeldt får samla röster i sin Instagram-story. Tack för att
Boaty McBoatface vinner racet direkt.
Alltså, inte ens när liksom sociala medier var som störst. Alltså, när det var nytt och folk upplevde det som alltså så här, så var mitt intryck att det egentligen funkade att omsätta det i praktiska handlingar. Jag noterade så här, jag jobbade som förläggare i flera år, många serietecknare som jag gav ut, satt på Instagram, hade 40-50 000 följare, men tänkte jävlar, de här kommer ju köpa en bok utav de här såna. Inte ens det orkar de här slappa följarna göra. Hur ska man då få dem att gå och rösta? Alltså, jag tror att det är...
Man hatföljer väl folk, eller?
Ja, men och hatrösta är ändå, det är ett ganska högt krav på en människa.
En del arabiska våren, säger man väl, berodde på sociala medier, välta regimer och sånt. Det orkar de. Men det är en driftighet i Mellanöstern som inte har.
Det är lite skillnad mellan Sverige och Mellanöstern fortfarande. Ja. Jag tror det.
Alltså. De är driftiga. De öppnar verksamheter i Sverige.
Ja.
Men svenskarna...
Slappa.
Ja.
Slapp. Går inte att hata.
Nätaktivister.
Kommer inte välta någonting.
Nej. Vi vill på sin höjd försöka inskränka asylrätten. Då. För det är den enda politiken som har presenterats ju.
Precis. De har presenterat några kandidater, Stapelfeldt som du nämnde här, lite andra personer som jag inte känner till närmare. En massa ex-kriminella berättade SVT idag, många som är dömda för olika saker.
Är det Jan Emanuels kompisar eller?
Det vet jag inte, men han säger att det skiter han i. Att vi kan inte, definitionen av demokrati är att även ex-kons...
Ja, det här är intressant med Jan Emanuel, för han brinner mer för folk som redan är dömda än folk som inte har dömts än.
Ja.
Alltså, han är ju absolut beredd att jaga en människa som inte har hunnit begå brotten.
Men rehabilitering tror han stort på.
Men rehabilitering tror han väldigt mycket på.
Gärna i Bryssel.
Ja,
ja, det är ju intressant. För det går ju helt stick i stäv med dagens borgerlighet. Så det blir nog svettigt för dem.
Men nej, de är väl för att sänka både folk innan de begår brott och efteråt. Det är väl...
Men de är inte för rehabilitering, inte min bild.
Nej, det är de inte.
Nej, och man får inte vara politiker. Man får knappt läsa på högskolan om man är dömd.
Livslång rehabilitering, gärna. Mm. Så, att man blir inlåst på någon fångkoloni någonstans. Eller liksom.
Europaparlamentet.
Någon sorts flykten från New York-samhälle.
Det är ju väldigt många som också har ett varnande finger som säger att man inte ska underskatta de här. Men då är ju frågan om det inte är så som du säger, att vi kanske också riskerar att överskatta dem.
Alltså, jag måste ändå tro på människan. Jag är kulturredaktören.
Jag tror att du kommer ut som socialdemokrat.
Nej, men jag, för guds skull. Nej, men jag känner ändå någonstans att jag sätter mitt hopp till... Alltså, det finns ju ingen gräns för människors dumhet. Men människans brist på driftighet är också helt gränslös. Så jag tror det finns inte nog många svenskar i Sverige som pallar att engagera sig så mycket i Jan Emanuel att man skulle gå till en vallokal och rösta.
Men det är ju skojigt att liksom nu det här, vi kommer väl över till det när vi ska prata om könsbyten, att folk påstås vara väldigt arga på Ulf Kristersson och Moderaterna. Och att det här kan ju, i Europaparlamentsvalet kan ju vara liksom tillfället där man visar missnöje med den moderata linjen då för människor som tycker att man inte ska få byta juridiskt kön. Men är det då Alice Turesco Måwe man ska proteströsta på? Är det SD eller är det Jan Emanuel-gänget?
Det blir ju helt bisarrt om du är så här upprörd över att Ulf Kristersson är för trans och därför går och röstar på en Belgian Blue från Norrtälje.
Att jag ens ställer den här frågan till er nu. Men hur ser era drömkön ut? Allt är möjligt. Dubbla, trippla, inga alls.
Alltså, jag börjar bli mer och mer för inga alls ju mer jag har följt debatten på Twitter om den nya könslagstiftningen, ärligt talat. Vi bara kapar det. Punkt.
Jag är också Barbiecore-vurmare.
Eunuckerna på redaktionen.
Ja, visst är det kul att svenskar just nu är rädda för eunucker.
Det
är det bästa sen folk trodde att de utsatta för en clowninvasion för 10 år sedan.
Det här frågan kommer ju då ur den här totala urspårningen som vi har sett i den offentliga debatten om den nya könstillhörighetslagen. Och dels så kommer det här från tidningen Kvartal som har skrivit en alldeles för lång artikel om att den nya könstillhörighetslagen kan leda till så kallade Barbie-kön. Men även Mats Reimer som är barnläkare skriver i den kristna tidningen Dagen så här: är riksdagen på väg att öppna för plastikkirurgi som får kroppen att se ut som en könlös Barbie eller hennes partner eunucken Ken? Kan vården tillåta skapa utseendemässiga hermafroditer med både kvinnliga och manliga könsorgan samtidigt? Agnes Wold har ju då retweetat detta ivrigt och skriver om lagförslaget som öppnar för underlivsoperationer som skapar dubbla könsorgan eller inga för könsidentiteten eunucker. Vad fan pågår?
Nej, men jag kan berätta lite här. Jag kan ge lite backstory, för jag har grälat mycket på Twitter med olika galningar om de här sakerna. Jo, det är en tok på Kvartal som har hittat i någon liksom hbtq-organisation från USA, så har han då hittat ett kapitel där eunucken omnämns. Och jag vet knappt om det är en könstillhörighet, för det är alltså att de också tar tillvara liksom rättigheter för en grupp som är då män som har valt att antingen operera bort sina testiklar eller genom sjukdom eller liknande saker har blivit infertila. Det är vad det står i den här listan. Men det här har den här stackaren liksom räknat ut. Aha, det här är en ny könstillhörighet. Det är inte en ny könstillhörighet. Det är faktiskt bara att du råkar vara... steril. Och sen är det då liksom att vissa då vill pryda den där steriliteten med olika saker genom att operera om eller liksom ta bort det. Liksom sådär. Jag vet inte, det känns väldigt långt bort från det vi egentligen diskuterar. Men jag uppskattar att Agnes Wold ligger bakom rädslan för det nya eunuck-Sverige.
Vi har ju dragit någon form av gräns här. För att, alltså såhär, för mig är ju de konnotationerna jag har med en Barbie-fitta, det är att folk åker och slicar sina blygläppar i Turkiet för att de ska se ut som ett litet barn.
Vilket man alltså redan får göra helt utan att göra någon typ
eller
av
typ
lång utredning med läkare och så vidare, men då betala för det själv.
Exakt. Och det är tydligen supersmärtsamt, men det blir väldigt snyggt, sägs det. Och sen så är det ju med att man kan sy ihop sig så att ens man inte lämnar en efter man har fått barn, så att man blir tajt och härlig. Och så kan det ut idag i olika typer av... Men här går liksom gränsen.
Och sen undrar folk varför tjejer har börjat fundera över sin könstillhörighet.
Ja. Nej, men...
jag hoppar av det här tåget nu. Tack.
Men alltså den här dikeskörningen har väl, kan man väl...
Kommer hon över till oss i nucker istället?
Vissa, även möjligen jag själv har tänkt att det här ligger ju i färds riktning hela tiden. Men nu har vi alltså dubbla kön, 5 tweets i timmen från Agnes Wold. Annika Strandhäll retweetar abortmotståndare till sitt stöd. Meddelar sen att hon medvetet ska undvika riksdagsomröstningen i frågan. Agnes Wold var då snabbt på även den bollen och twittrade konspiratoriskt att Strandhäll ska skeppas utomlands. men alltså, och frågan kvarstår. Vad är det som pågår?
Massikos kallas det. Jag har sett ett par genom åren. Alltså, det var ingen som tänkte på den här frågan för 5 månader sedan, förutom de som har varit mest pådrivande. Agnes Wold till exempel har ju trillat ner i det här kaninhålet för rätt länge sedan. Så.
Moderaterna har tydligen haft 3 krismöten på 2 dagar, kom det precis en flash om också.
Det är fan helt stört.
Det är jag i
och
för sig.
Vad är det för usel partipiska? Det är ju det som är första frågan här. Alltså jag måste ändå ge sossar här lite respekt. Det är fan ordning och reda. Man skeppar stranden.
Men är det så? Vad tänker du, Alva, när du hör om de här utspelen? Mm.
Jag vet inte. Jag blir mest irriterad på allt och alla. Alltså jag tycker för mig har det här ju varit en självklarhet sedan jag var typ 14 och fattade vad det ens handlade om. Liksom. Men jag har tagit ansvar för att sprida ilskan utåt i världen. Jag var på seminarium förra veckan i Berlin och gick runt och berättade för alla om Annika Strandhäll och vad hon håller på med. Så att nu spritt internationellt.
Så när hon kommer till Bryssel...
Ja, då är det kört.
Då står translobbyn redo.
Ja, jag har fixat.
Ja, men det är lite märkligt. Man tänker om det här lagförslaget faktiskt hade handlat om att man ska plocka fram kniven, så hade man ju förstått att människor pratar om kniven väldigt mycket.
Kan jag bara lägga till att det finns faktiskt en del av den här lagstiftningen som handlar om att öppna upp transvården även för icke-binära, och det är det den här Mats i dagen också har hoppat på. Men det handlar ju om att så här, idag måste du antingen, idag fungerar det ju så att så här, om du är en transperson så går du till transvården, och för att få den könsbekräftande vården måste du bevisa att du då är man eller kvinna. Liksom.
Men det finns också transsexualism.
Exakt, men de flesta liksom, transpersoner tycker ju att genus är en skala, och det finns en massa icke-binära personer som totalt blir utestängda från vård som de faktiskt skulle kunna behöva. För lagstiftningen handlar om att ändra juridiskt könstillhörighet egentligen, men det finns en del av det här som också är kopplat till vård.
Men jag tycker det där är intressant, för det är så här, man tänker sig alltid att Sverige är så jävla progressivt och vi är liksom ett feministiskt talibansamhälle liksom, där ni tjejer bara förtrycker och jagar och queer
kräver att våra män hugger av sig.
Ja, precis.
Liksom, nu får vi lagen på vår sida.
Om man som kille bara tänker minsta tanke att jag kanske tvivlar lite på min könsidentitet, det ringer socialen på dörren.
Sekunden ni lägger av med lite toxisk maskulinitet.
Ja, precis. Då är könet borta. Nej, men jag blev nästan förvånad över att vi överhuvudtaget inte har någon lagstiftning som funkar för folk som är icke-binära. Alltså, hur långt efter vi ligger. Att liksom, okej, Spanien har legat rätt långt före oss hela tiden, men...
Har ni också varit i Norge och Spanien? Har ni sett hur folk ser ut? Alltså, det är en skrämmande tanke.
Men den sista Sovjetrepubliken är för oss i någonting. Ja, men förlåt, vad skulle du säga, Daniel, om hela liksom...
Nej, men bara det att det är fascinerande att så mycket om liksom motståndet om det här, när det precis som du säger, så här handlar ju en del om vård, men i huvudsak så handlar ju det här om att man ska få till, att man ska få rätt att ändra i ett register själv.
Inte själv. Du måste fortfarande ha ett läkarutlåtande.
Absolut. Men att det är liksom ändra i ett register. Mm. Du ska få tillåtelse att ändra i ett register med större enkelhet än vad du har idag. Och den argumentationen som man möter då är dels det här som du redogör för, och också liksom liknelser med att liksom pedofili ska tillåtas. Mm. Att man är tillbaka till liksom den 70-talslagstiftningen, att kvinnorörelsen stoppade incest, att incest skulle tillåtas. Att det är den typen av strid vi står inför nu. Att man liksom från liksom Sverigedemokrater till Agnes Wold håller på liksom att det är alltid liksom i pedofilin de vi hamnar. De sexuella avarterna är alltid någonstans synonyma med pedofiler.
Vem ska berätta för Agnes Wold att män faktiskt får jobba på skola och förskola idag som det är?
Eller som jag hamnade i någon slags diskussion i det här, där det alltid landar i ett jävla omklädningsrum.
Ja.
Mm. Och så är det någon som bara, ska våra små flickor behöva se mäns könsorgan? Och jag bara, har du någonsin talat med en pappa? soppa.
Eller en bastu.
Alltså, det är liksom...
Eller de där skyltarna som står vid vartenda kvinnligt omklädningsrum på grund av att man inte kan, att man inte har resurser och personalbelägga tillräckligt mycket. I det här omklädningsrummet så kan det också förekomma personal av manligt kön.
Och det gör det ju.
Och det gör det.
Men har det också varit på en skola?
Pappor som tar med sina döttrar till simträningen. Mm. Man går in, då går man in i farbrors omklädningsrummet.
Men alltså i praktiken idag, om du till exempel är idrottslärare, så har du oftast ett omklädningsrum eller en toalett där personer som har någon form av könsöverskridande identitet också får byta om. Mm. Alltså det här är i praktiken någonting som man löser ute i vardagen. Helt utan lagstiftningen också. Det blir bara jobbigare för de här människorna på sikt i samhället.
Men jag tänker, alltså för det skriver jag till dig, Johannes, tror jag, att det närmaste jag liksom kan minnas just den här, och nu ska de få dubbla könsorgan och bli en nucke.
Varje.
Alltså det är lite ganska nära den typen av argumentation som fördes när könsneutrala äktenskap skulle införas, att säga, det här öppnar vägen, raka vägen till att folk ska gifta sig med sina husdjur. Och så skulle Annika Strandhäll sitta där och bara, vi måste iaktta försiktighetsprincipen.
Hon blir annars finaste risk att någon gifter sig med en grävling.
Nej, men hon har ju satt sig, alltså just Annika har väl satt sig i en ganska svår position liksom, för att hon kan ju inte vara med under omröstningen liksom, för sin ställning i liksom mot partikansliet.
Och då representerar hon ändå alla Sveriges kvinnor.
Den enade kvinnorörelsen i Sverige.
Jag har aldrig blivit så felkönad i mitt liv som av.
Du är inte kvinna, du är ingen rörelse. Du är
Nej.
Svensk.
Men du ska tacka för din insats. Hörrni, vad bra ni var.
Ja.
Tack. Du var jävligt bra idag.
Ja, det var väldigt
riktigt,
bra.
Riktigt bra. Det ska du veta, Carina.
Kommentariatet, extra avsnitt. Gingen är gjord av Johannes bröder, Simon och Elias Klenell.
De låter hälsa att det är väldigt roligt att vi säger det där i slutet på varje avsnitt.
Ja, men det är väl klart. Det är det minsta de ska ha.
Ja.
Utöver det så får man gärna gå in i vår Facebookgrupp. Som heter som podden, Kommentariatet. Och lämna en liten rad.
Och följa Instagram-kontot när det är live.
Ja.
Vi ber Rebecca fixa det i eftermiddag.
Vilken bra cliffhanger, hörni. Håll där ute i eten.
När det här avsnittet sen så tror vi att det finns ett Instagram-konto för dig.
Tack och mycket. Hej då!
Ciao!
Jag glömde att tacka Alva.
Jag överlever.
Du ska ha tack.
Vi spelar väl in nästa vecka igen. I en strid om ideologi. Arbetets hjärta slits i en konflikt av teori. Socialdemokratin mot horisontens ljus i tidningens kamp, där åsikterna kolliderar och brusar. Kulturingens kamp, där åsikterna kolliderar och brusar. Kulturredaktören sin penna som svär, försvara konstens frihet utan politiska spärrar. Han drömmer om ett samhälle där kreativitet blomstrar fritt, där varje röst får klinga utan politikens band som knyter. Men politikens redaktör, han ser på världen strukturerad med ögon som ser maktens spel och samhällets lagar. Han tror på partipolitikens roll för att forma en tryggare grund där Sveriges framtid formas.